Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Det är måndag den 16 januari 2023. Det har gått 73 dagar och jag har fortfarande inte förlåtit Margot. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doktorow.
John Wilander Lambrell.
Nu är det nästan ny tideräkning på det där också. Nu är det då 73 dagar sedan förra skandalen och sen är det bara, vad kan det vara, 3 dagar sedan den nya skandalen. Det bara hopar sig för stackars Margot.
Ja.
Och jag vet inte riktigt vad man ska säga om det där, men...
Fast också 13 år sedan.
Den nya skandalen är ju... alltså den är uppdelad i 2 skandaler kan man säga. För först var det väl att hon då skulle haft blackface, fast hon sa att hon var väldigt solbränd på en Nikki Beach-fest. Och sen dök det väl upp mer, va?
Ja, precis. Det var ju lite olyckligt det där. Men ja, hon är väl då använt N-ordet då när hon var tonåring. Jag vet inte riktigt. Jag kan tänka mig att John, du tycker att det här är vatten under bron. Vad är det du brukar säga? Låt den som aldrig har gått på Nikki Beach-fest kasta den första stenen.
Ja, alltså jag har väl inte förlåtit bloggbevakning än, eller då alla de här medierna som låter moralismen löpa fritt.
Ja.
Nej, men man kan väl, jag vet inte, man kan väl särskilja på det där lite grann. Jag tycker det är, dels får man väl säga så här att vem har inte gjort någonting dumt i sin ungdom som man kanske inte vill ska komma upp i ljuset nu, och då är det folk som säger som, jag har faktiskt inte gjort något, jag har aldrig målat med blackface, men det är ju rimligt, men det är så starkt med de här människorna som på riktigt och på allvar tror att de inte har någonting i sitt bagage som andra människor skulle kunna hålla fram och hålla dem kräva dem, ställa dem till svars för.
Verkligen.
För att det har ju alla, men vissa människor är ju så övertygade om att de inte har det, och de människorna är ju faktiskt läskigare än så att säga en då spolad överklasstjej som eventuellt har skokräm i ansiktet. Det finns ju en, nivåskillnad. Jag menar, ett pucko kan man ju vara då och då, och det kan ju gå över, men de här människorna som liksom bär sin moral och tror att den är den enda riktiga sanna moralen och är övertygade om att de faktiskt är moralens riddare, de är ju långt mycket läskigare.
Ja, verkligen.
Jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det var ju någon som sa att det finns inget fara i ett samhälle än människor som tror att de gör goda saker hela tiden. Nu parafraserar jag, det var ett snyggare citat egentligen, men jag ska kolla upp det där till slutet av sändningen.
Men är det inte lite så att man känner själv att man blir lite så här, fan, man kanske ska gå tillbaka och kolla. Alltså jag tror inte att jag har använt en ordet, för det slutar jag med långt före det, men andra grejer man kan ha skrivit.
När slutar alltså, du med det?
Men det minns jag att vi hade en diskussion om redan på 90-talet när man skulle ändra namnet till chokladbollar. Och då var det väldigt tydligt. Men sen vet jag är ju en familj där man fortfarande använder N-ordet ganska ledigt, fastän man kallar sig själv för antirasister, vilket jag tycker är intressant. Men jag har slutat orka och liksom diskutera det. Men det var att tänka om andra grejer som man har. Kanske att man har skrivit ordet dvärg. Eller, ja, ni vet. Det finns ju hur mycket som helst. Jag tror det. Blev inte ni lite nervösa? Alltså just på kommentarer på gamla Facebook-bilder.
Ja, men jag menar såklart att det finns väl fan en sjö ur varenda människas arkiv och ösa ur, ja. Sådär. Och det är väl det som är... Sen är det också gulligt att man tänker att hur kunde de inte ha bättre koll på att man inte skulle ha blackface och använda N-ordet i Saltsjöbaden, Sveriges rikaste kommun. Hur tror de att rika samhällen utan svarta människor talar om... Alltså vad tror Saltsjöbad, jag tror det är ganska lite skillnad på Saltsjöbaden så där. Nej, det här var nu 2002, 2005, ingen aning. Och Saltsjöbaden 2023 eller Saltsjöbaden 2043. Det är ett väldigt icke-progressivt samhälle.
Nej.
Där jag misstänker att det där ordet slängs. Det är inget försvar, jag bara säger att det är roligt att tänka att hur kan de, det är väl så rika människor pratar om människor som de kanske då har vissa förutfattade meningar om. Jag vet inte, förvåningen förvånar mig.
Ja, men verkligen. Jag tänker också så tidsmässigt, just ungefär samtidigt så jobbade jag på 1000 apor med Kalle och Alex Schulman, och då hade de hyrt in 100 svarta män, och de sökte då på statist.se efter 100 afrikaner. Men de här svarta männen skulle bland annat gå fram till en bil som någon satt i och lyfte bort den, alltså flytte den. Eller en tjej skulle gå i en gränd, och så från båda hållen så skulle det komma ett gäng svarta män springa mot henne, Och sen ta upp henne och så kasta upp henne i luften några gånger, sätta ner henne och sen gå därifrån. Och så skulle det här filmas med dold kamera. Och det här pågick ju alltså samtidigt som Margot Dietz målade blackface då, om hon nu gjorde det eller inte, det låter jag vara osagt. Men alltså, det var väl lite så det såg ut så.
Ja, men menar du att hon bara var i behov av pengar och sökte statistjobb?
Att hon försökte,
hon kom direkt från
casting. Försökte pass som en afrikansk man.
Men hennes sätt att ta sig in. Det mäktiga
Schulman-imperiet.
Hon vill ha in en fot i branschen bara.
Nytt lager till skandalen, måste man säga. Det var så hennes mediekarriär började.
Det var 99 svarta män och en blond tjej med skokräm i ansiktet som gjorde den där sketchen, om man tittar noggrant. Välkomna hit, ny vecka, ny tid. De håller på att utreda nu den brasilianska ex-presidenten Jair Bolsonaros fyraåriga mandatperiod. Och ja, det drivs ju då av Silva, den nya presidenten. Och då har de kommit fram till att han har gjort av med 27,6 miljoner brasilianska reals, drygt 5 miljoner dollar på de här fyra åren som han satt vid makten. Och många har ju väldigt mycket negativt att säga om Bolsonaro. Men det var en grej som jag tyckte ändå var lite överraskande positivt. Av de här då 5 miljonerna dollar så hade han lagt 71 000 dollar på produkter från ett bageri i Rio. Och där kan jag känna, det är väl ändå...
Oj.
Alltså han får mycket skit.
Det där är min president, tänkte du?
Ja. Jag tänkte att vad fan det... Om jag hade fri tillgång till statskassan, inte fan hade jag lagt mindre än 71 000 dollar på vaniljhjärtan och klenetter och hallongrottor.
Du hade varit halva statskassan.
Ditt första beslut hade varit öka produktionen av vaniljhjärtat. Svensk export måste stå stark.
Ja, eller bara ge mig kortet. Ge mig företagskortet så ska jag rusa ner till systern Anderssons hembageri och länsa. Och sen när man trodde man inte kunde tycka bättre om honom. Jag förstår att han har gjort mycket dumt också. Han har uttalat sig på ett nedlåtande sätt och han skövlar regnskog. Men han har då även köpt glass för över 1600 dollar. Det är ju jättemycket.
Oj,
glass.
Ja.
Bara till sig själv.
Så att det är väl så. Det finns både goda och onda sidor hos alla. Ebba Busch var ju uppe och hade på sig en stor jacka. Och Ulf Kristersson var uppe och i Kiruna och hade på sig ett par, jag vet inte, det såg ut som så här byxor som man brukar skicka på min son när han ska ut i pulkabacken. Ja. Han har ju en väldigt sån... Ja, det är skitsamma. Men då hittar de ju då de här sällsynta jordartsmetallerna i Kiruna. Och det är ju då kul. Det är tydligen metaller som man kan använda då för tillverkning av elbilar och vindkraftverk. Är en nödvändig komponent och sådär. Men det som är lite roligt med det där, det är att det låter ju väldigt flott, sällsynta jordartsmetaller. Mm. Jo, eller hur? Man vill ju hitta saker som är sällsynta.
Verkligen.
Ja. Men det är bara att namnet på de där är alltså på engelska då rare earth minerals. Så det är liksom inbakat till namnet. De är inte särskilt sällsynta. Det är bara att de heter så.
Jaha. Men hur...
Så menar, det är som att man skulle ha en kompis som heter jättesnygga Bobo. Så säger man att jättesnygga Bobo kom på festen. Och sen kommer han in och alla tjejer tittar på honom. Han är ju ett freak, den här Bobo. Hur kan han säga att han är jättesnygg? Och så bara, nej, det är hans namn som är jättesnygga Bobo. Egentligen är han jätteful. Men förstår du, det blir som en...
Det är som solbrända Margot. Alltså hon var inte riktigt solbränd.
Hon heter inte det i och för sig, men...
Nej, det gör hon inte. Nej, där spricker det väl då. Men det var bara intressant liten detalj att jag liksom stoppat in rare i namnet, vilket gör att de då är mindre rare. Men man måste då säga, det är ganska smart egentligen. Man ska jobba in det.
Ja.
Rare Messiah.
Ja, eller liksom storkuks Messiah. Han kommer på festen.
Och sen blir du besviken, eller vadå?
Nej, bara att de... Jag tror, om man nu vill ha, jag vet inte, det var ju Greta Thunberg
som
sa att
det var viktigt. Det är det enda män tänker på också, att man ska få det appetitet, storkuks Messiah.
Verkligen inte, jag bryr mig inte om det. Det är sådana här miljökämpar som Greta Thunberg som håller på och proklamera in det. Jag bryr mig inte om sånt.
Super, alltså, snälla Messiah eller super Messiah, eller jag skulle kanske ta så här...
Ja, varför sa då inte Greta Thunberg det till Andrew Tate om hon ville sätta honom på plats?
Du är inte snäll.
Jag bryr mig inte om din penisstorlek, Andrew. Men om du hade varit snäll hade du kunnat få gå på en dejt med mig eller någonting. Det hade ju varit rimligare.
Gud, tänk de två på dejt. Fy fan.
Ja, spännande ändå. Det hade varit ett sånt spännande mötet i SVT. Och de sitter på varsin katt och sen får de liksom sammanfatta i en sån separat synk. Jag tyckte ändå Greta hade några bra poänger. Jag ska börja med det här och sortera färgat glas och ofärgat glas. Jag ska ta med mig vissa grejer härifrån.
Jag har också två Hollywood-nyheter som jag såg i helgen då, som högst aktuella, men som jag tror att allmänheten har fått om bakfoten. Jag tänker att vi börjar med Britney Spears. Minns ni att jag pratade om henne före jul? Jag har ju doktorerat i Britney Spears under julledigheten. Jag tror nästan att jag skulle kunna få högskolepoäng för det här. Men jag tror att jag har lagt kanske 8 timmar...
Ja, problemet är väl att hitta en skola som godkänner vetenskapen.
Britney Spears kunskap, 20 poäng. Nej, men jag tror att jag har lagt kanske... Ja, men i alla fall 4 timmar om dagen bara på Britney Spears. Men nu har hon då visat sig utomhus bland folk för första gången på väldigt länge. Jag skulle säga månader. Man tror ju att hon kan ha varit på Jack in the Box någonstans i slutet av november och skällt på någon stackars anställd där. Men nu är det första liksom bekräftade sighting av henne på en restaurang i LA. När hon var ute då i helgen med sin man Sam Asghari och de skulle checka middag. Och sen så ser man då film på henne där hon sitter och försöker gömma sig bakom menyn. Och efter en liten stund så ställer sig hennes man upp och går. Och nu så tror man då att de har börjat bråka. Och vittnen säger att hon var unhinged, alltså att hon inte var helt liksom klar i knoppen. Och att hon har pratat rapparkalja och de hade bråkat och Sam då ställer sig upp och går. Och det här tror jag att man har fått helt om bakfoten. Alltså jag har ju varit 1000 gånger på restaurang med min man som har slutat med att någon av oss ställer sig upp och går. Både senast vi var i London, då var jag bara glad att det var engelsmän som satt runt omkring oss som inte hörde vad vi bråkade om. När han bland annat kallade mig för fitta. Bara för att jag tyckte att han hade beställt in bröd och det är väldigt onödigt att ta in bröd när man är på en fantastisk pastarestaurang och kan äta sig mätt på pasta. Kan det ha varit någonting sånt här de tjafsar dem? Det behöver inte vara så mycket allvarligare än så. Alltså man bråkar ibland och det blir lite upphettat och någon ställer sig upp och går från bordet och sen kommer tillbaka om en liten stund eller inte alls. Eller? Vad tror ni?
Ja, det där är intressant för jag har ju lite samma inställning som dig där Klara, att det är så relationer är. Men jag kan tänka mig till exempel som i Johns fall, jag och John ofta har haft lite tjafs om det där. Hans relationer verkar vara lite mer stillsamma. Jag vet inte senast John rusade ut i en restaurang. Och då, ibland när man säger sånt här till folk som inte har den synen på relationen så framstår det som nästan sinnessjukt att det där försiggår. Men jag tror att det är liksom 2 olika skolor där beroende på hur man, ja, vad man befinner sig i för relation.
Ja.
När sprang du senast ut från en restaurang för att Johanna beställde in fel tillbehör till spenaten?
Det är alltid spenaten.
Nej, men jag har aldrig varit så nära att springa ut från restaurangen som när jag är med Messiah och han säger, nu kan du beställa din spenat. Alltså, så att om jag någon gång ska springa ut så är det på middagen med dig, inte med Johanna.
Ja.
Det ska jag fan göra nästa gång.
Ja, men gör det.
Ja, men det är också, du kan inte säga att jag har fel. Jag struntar. Det är väl gott med spenat, det är det jag försöker säga. De har säkert spenat här kan jag säga, när vi kommer in på restaurang.
Ja, skitsamma. Det som hände sen var i alla fall att Sam Asghari då, Britney Spears man, han går ut och skriver på Instagram då, tro inte allt ni ser på internet. Och Britney Spears lägger upp en video där hon pekar finger i stort sett. Så att de hävdar då att så här gick det inte alls till. Jag tror inte heller. Jag tror inte att man ska liksom dra för höga växlar på det här. Men en annan grej då som har hänt, det är ju att våran underbara Kanye West, som vi älskar så mycket eftersom han verkar så frisk. Det är väl han och Britney Spears som är Hollywoods minst friska individer just nu. Men han har gått och gift sig igen. Och han har då gift sig med arkitekten Bianca Censori som är en gammal kollega till honom som jobbar på GC. Och det här ska också vara Kims nemesis. Och Kanye West släppte för en månad sedan låten Sensory Overload där han bland annat sa i låten då, låttexten, Bibeln sa jag kan inte ha mer sex förrän jag är gift. Och det skulle då förklara bröllopet. Han sen går och gifter sig med Bianca Censori som Censori Overload-låten handlar om. Man tänker så här, ja, de är väl säkert kära. De kan ju bli kära på jobbet, det händer väl rätt ofta och sådär. Och det verkar ju som att Kim Kardashian har hatat henne för att ja, de kanske har haft lite sån här stämning. Men jag tror att orsaken till det här giftmålet är något helt annat. Och det är så här. Bianca Censori ser precis ut så som Kim Kardashian försöker att retuschera sina bilder. Alltså det är så Kim vill se ut. Och jag är helt övertygad om att Kanye bara gifter sig med Bianca Censori för att ge igen på Kim Vilket är ett jävla bra sätt att göra det då. Att han byter upp sig mot en 15 år yngre och snyggare version av henne. Alltså jag lovar, när man ser Kims osensurerade bilder, Kims censurerade bilder, och sen ser man en bild på Bianca Censori, vilket är sjukt också att hon heter Censori. Men då ser man ju att det är precis så Kim försöker se ut. Jag tänker att jag lägger ut bilder på vår Instagram så får ni se. Och källor innanför har även sagt att Kim då hatar Bianca Censori för att Kim hatar snygga tjejer. I rest my case.
Ja, vem gör inte det om man ska vara ärlig.
Ja, det var två nyheter från Hollywood som jag tror att folk har fått om bakfoten.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nu hittar jag det här citatet som jag pratade om i början. Det är då från Mandel Creighton som var en brittisk historiker och biskop. Han sa, "No people do so much harm as those who go about doing good." Alltså få människor gör så mycket skada som de som går omkring och tänker att de gör rätt. Kan det ha varit bloggbevakning och det kommentarsfältet han diskuterade då redan för 120 år sedan? Det vet jag inte. Men det,
ja,
det finns någonting. Man kan också vända det citatet mot den. Sådär. Men det finns någonting. Jag tror att han menade de människor som liksom är så här med den höga svansföringen. De som liksom på något sätt har satt sin egen moral och ser världen igenom det filtret. Att det finns något skadligt,
ja,
i det där. När man är så övertygad om att man alltid är på rätt sida av historien. Det är väl det som...
Jag håller med om det där. Jag har tänkt rätt mycket på senaste tid att bloggbevakning då, om man ska ta det som exempel, är ju egentligen dumpen.se. Alltså det är samma drivkraft där. Det är samma...
Nej, skillnaden är att hon inte bokar då möten med olika sådana bloggare för att sen konfrontera dem. Det hade varit intressant att de sitter,
nästa steg
att
hon, för sig.
Att hon ringer så och låtsas vara en byrå som vill inleda ett samarbete om någon ny juice eller något, och sen så dyker de upp där. Någon blond influencer som bara, aha, du ska möta, jag vet inte om hon pratar så, men det känns som att göra. Du ska möta, du trodde du skulle möta ett juiceföretag, eller hur? Men det ska du inte göra, det är jag hela tiden. Ja, jag är på film. Det är din bild det här, eller hur? Det är din bild. Och sen så, ja, jag vet inte. Det finns någonting i det. Skulle öka actionen på sidan.
Verkligen.
Och så någon stackars 14-årig tjej som bara, det är inte jag. Det är ju du, jag ser ju att det är du här. Följ med nu. Vid en snabb anblick skulle hon kunna prata så. Om man bara kastar ett getöga på henne. Jag vet inte. Det hade varit roligt om man pratade så. Det hade gett en extra dimension till livsverket, bloggbevakning på något sätt.
Ja.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Liksom landsortens slutliga revansch mot storstan.
Jag får för mig ändå att hon kommer söderifrån. Och det känns som att du pratar lite mer gnällbältet. Men jag kan ha fel.
Ja, jag tror att jag försökte Värmland faktiskt. Men jag är väldigt dålig på dialekter, så jag är lite orolig.
Men det gnälls väl överallt?
Ja, det gör det fan.
Mindre,
ja, det gör det faktiskt. På tal om folk som borde varit cancellerade för länge sedan. Dags att plocka fram den, ja.
Långt uppe på vinden, där hittar han den. Det var en tombola, han sa, fint att se dig min vän. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Det blev en jag.
Jombolan, detta ståtliga verktyg som du drar någonting ur varje dag. Vad står det på din lapp idag?
Världens osexigaste dance move. Ja, alltså nu har vi pratade om lite nyheter från helgen då, men ingen nyhet var väl ändå större än det som hände i fredags när regeringen då beslutade att efter 67 år avskaffa det så kallade danstillståndet. Såg ni det här?
Ja.
Jag har aldrig ens förstått vad det där alltså, jag vet att det skämtats om det så här genom år, men jag har aldrig förstått riktigt exakt vad det innebär.
Nej, alltså det har ju skämtats om det, men det har ju varit då en grej. Alltså jag har ju ändå pratat med liksom krogfolk som, eller liksom någon krogare som har liksom berättat att det där är ett jävla hassle liksom. Det är ju massa byråkrati, man ska ha det här tillståndet då, man måste ha ordningsvakter som ser till att inte uppstår någon dans ute på lokaler då som inte har det här tillståndet och så vidare. Det var väl verkligen på tiden. Det som det här nya förslaget då innebär, det är att då på restauranger och nattklubbar inte krävs något godkännande från polismyndigheten för att få anordna en danstillställning. Justitieminister Gunnar Strömmer säger då, det här är en efterlängtad frihetsreform. Fan vad jag älskar ordet frihetsreform, det är ju fan årets ord. Det är inte rimligt att staten ska reglera människors dans. Genom att ta bort kravet på danstillstånd minskar vi även byråkrati och kostnader för företagare och andra som ordnar dans. Det kostar också pengar då för restauranger som ska ansöka om det här har det gjort då i 67 år. Det är ganska sjukt ändå. Mm.
Verkligen.
Det här förslaget föreslås gälla från den 1 juli i år. Men det är ju precis som du frågar mig, alltså, varför fanns det här ens? Vad är det för någonting? Det finns ju inte i något annat land, som jag har förstått i alla fall. Och då har jag liksom dykt ner i historieböckerna och kunnat läsa då att krav på danstillstånd har funnits då i ordningslagen sedan 1956. Vid dess tillkomst hade det i många år debatterats kring ökande förekomst av danstillställningar och citat omoralisk musik, framförallt jazz.
Yes!
Ja, men det känns ju inte jätte... Alltså, ja, det är ju roligt att den här ändå hängt med i 67 år. Alltså, har jazzen varit omoralisk fram till i år då?
Det är också roligt att det är vår mest akademiska musikgenre just nu. Det är bara akademiker som lyssnar på jazz.
Ja, men var den omoralisk då för att den kom från liksom det svarta USA? Var den sån från början? Att den var farlig liksom, att den sågs...
Alltså, ja, alltså den kom väl från den här Nicky Beach-festen i
South. Ja, precis, från Margot's kompisar då.
Ja. Ja, men man ville då, det var den här ökade förekomsten av omoralisk musik, alkoholkonsumtion och okontrollerade möten mellan unga män och kvinnor, vilket i debatten på 50-talet kallades dansbaneeländet, vilket så vitt jag vet är det Messiah fortfarande kallar nattklubbar.
Ja, det är ett jävla högt ljud där inne och svårt att höra vad man tänker, och det elände skulle jag kalla det. Vad sa du att det kallades för?
Dansbaneeländet.
Ja, det var bra. Där har vi det.
Ja, men det här är jag såklart väldigt glad för, avskaffandet av det här danstillståndet. Men direkt när jag nåddes av den här nyheten så gick jag såklart ut på lokal för att fira. Men jag började sedan tveka lite grann. För precis efter det här skedde, när jag var ute på kvällen, så bevittnade jag världens osexigaste dance move. Och ja, men här i Thailand finns det ju inget danstillstånd, så vitt jag vet i alla fall. Jag har varit på några lokaler där det förekommit dans. Men det var först nu som jag såg det här, och det var från en bekant här nere. Jag behöver inte säga vem det var, men det var en kvinna, och det var inte bra alltså. Inte bra alls, det här movet. För det finns väl ändå inget osexigare i dans än när det tillkommer spex, tycker jag. Håller ni med om det?
Vad tråkig du är nu. Det var kul.
Ja, jag vet. Spex generellt sett.
Ja, men kul kanske det är.
Ja.
Spex kan vara kul, men
nej,
det är inte sexigt.
Nej, jag förstår. Min man brukar säga när jag gör något sånt litet dance move att han aldrig kommer få det osett och att det kommer påverka hans sexliv för lång tid framöver.
Ja, ja. Jag tror att det är ju sorgligt att då, om man tänker att det här är främst den manliga blicken, att den är så... Den manliga heterosexuella blicken ska man väl förtydliga då. Kanske att den är så enkelspårig och simpel att man då...
Ja.
Att det är svårt att ose en skojfrisk... Men jag kan hålla med om det. Det finns kanske... Är det få saker som är mer osexiga än spex generellt sett? Det är...
Nej, men speciellt inte om man ska blanda ihop de där två.
Nej, och det är väl lite all respekt åt kvinnor som ändå kan se män spexa runt och ändå fortfarande... gå hem med dem. Det är ju fascinerande varför de gör det.
Men är det verkligen så? Är det verkligen manlig och kvinnlig grej?
Nej, det kanske inte är, men jag tänker inte, vad finns det för spexkillar idag? Är det liksom, är det Joakim Lundell och är det han rödhårig Mauri?
Men Per Andersson är väl ganska spexig, men Per Andersson är ju spexig hela tiden. Han försöker väl inte vara sexig.
Nej,
alltså, det är just den här kombinationen som man ska undvika.
Men roliga killar är ju alltid sexiga ändå. Det är ju där skillnaden ligger. Roliga killar får alltid knulla. Det är sexigt när killar gör det, men inte när tjejer gör det. Där ligger problemet. Det är den manliga blicken. Jag tycker Per Andersson är sexy. Ja.
Ja, men jag vet, men man kan ju vara en sexy person kan väl vara sexy i sig, men sen om den försöker på sig ett sexigt move så blir ju inte movet sexigt. Skitsamma. Det här var i alla fall först det jag bevittnade. Var först ett sexigt dance move.
Jag bara målar upp bilden här så att du är på ett ställe. Du får upp din hund vissla går igång liksom. Du får upp, nu är det sex, nu är det någon sexigt på gång. Intresset växer.
Inget det hade intresset ingenting växt. Med det och, nej, det var ingenting alls, utan jag och min tjej var ute och vi bevittnade det här tillsammans då, och det som vi såg var, det var först ett sexigt dance move, kanske det vanligaste sexiga dance movet som finns, följt av spex som förstörde allt. Dansen var då, jag ska försöka förklara, jag vet inte riktigt vad den heter, men alltså drop it low och sen upp med rumpan först. Kan ni se det framför er?
En squat typ och sen upp.
Ja, men alltså typ som en twerk uppåt eller?
En twerk uppåt, alltså en twerk, fast alltså man går ner då med hela kroppen och sen liksom twerkar upp rumpan.
Ett knäböj och sen följt av en uppåtskott.
Ja, fast det vet jag inte om det heter knäböj, alltså det låter ju också osexigt.
Uppåtskott.
Älskling, kan du inte göra knäböjet som jag tycker? Det har ingen sagt någonsin. Ja, nej, men ni vet, ni kan se movet framför er.
Ja, jag fattar, ja.
Ja, det är en kvinna då som först drop it down low och sen går upp med rumpan först och någon slags twerk. Och den här kvinnan som visade gjorde en variant på det. Hon dropped low, gick upp med rumpan först och sedan höll sig för baksidan av ryggen som om hon fått ryggskott. Alltså förstår ni?
Gud, det är verkligen, jag kan verkligen, oh, jag känner känslan. Men fick hon inte bara ryggskott eller spexron? Alltså det är ju hemskt.
Nej, hon spexade som att hon hade fått ryggskott. Alltså som att, han iklädde sig rollen som en farmor som då försökte sig på en ungdomsdans.
Oh.
Alltså då att hon menar väl på att så här, nu kanske jag gjorde den här kanske när jag var yngre, nu är jag lite äldre och nu då fejkade jag ett ryggskott. Och det var så konstigt för hon gjorde den perfekt. Men sen förstörde hon allting då med det här med den här ryggskottet. Oh. Men så jag är mycket glad att danstillståndet avskaffas, men jag tycker dock att vissa typer av dance moves kan förbjudas.
Här vill jag ju säga då att om Per Andersson gör exakt det movet, han kommer få ligga ändå. Jag lovar.
Jag vet, men ingen kommer säga att det är sexigt.
Ja, du ska inte underskatta kvinnors märkliga blick.
Kvinnors märkliga blick. Det är ju så det är.
Ja, men hur ofta har man inte stått på en nattklubb och sett så här någon jävla märklig kille gå hem med så här två kvinnor under armen och tänkt, vad fan är det som pågår här?
Ja.
Man ska inte underskatta den, den märkliga blicken.
Du kunde alltid frågat mig.
Dags nu att dyka ner i den kitteln som aldrig slutar koka. Kitteln som aldrig slutar koka, det låter, ja, jag tänker trollbrygd, va? Nästan. Men,
ja.
Ja, man stoppar ner mycket sådana rare earth minerals och så kokar det för evigt. Jag tänkte egentligen bara avhandla mina kvällar i Stockholm av stand-up-showen med Saja Hallberg live. Och jag får alltid lite så ont i magen när jag tänker att jag ska prata om stand-up, för jag kommer aldrig glömma killen som jobbar på ett mediehus där jag också har jobbat, som kom in när jag spelade in avsnitt av min förra podd. Plötsligt kom han in, jag hade sett honom förut. Han har försvunnit då sedan 80-talet. Han gick då under namnet Olle Högblom. Och så dök han plötsligt upp och så kom han fram då till mig och min dåvarande partner som också sysslar med stand-up. Och så sa han, grabbar, bara så ni vet, jag lyssnar på podden. Ingen är intresserad av att höra om stand-up. Bara lite tips från mig. Och sen bara försvann han i rök. Och sen så, det var bara sån, han har sånt jävla självförtroende ändå. Och speciellt att gå fram till två killar som jobbar med stand-up. Det är så, jag vet inte.
Och podcast.
Det är bara... Jag var två kvällar på Rival i Stockholm, slutsålt. Jag vet inte vilken av kvällarna ni, John och Klara, var på, men ni försvann i mängden. Det var så mycket folk, jag kan inte hålla koll på alla. Men det som var intressant var att det var två så väldigt olika, två helt olika kvällar, och jag bjudit in lite folk ena kvällen och lite folk andra kvällen. Och det blev perfekt i det avseendet att fredagen var, ja, men det kanske var ett av de bästa, eller ett av de gig som jag var mest nöjd med i min karriär. Det var liksom perfekta förutsättningar för stand-up. Det var liksom folk som var fredagsglada, men de var inte för glada. De var lyssnande men exalterade. De var energifyllda men ändå rofyllda. Det fanns liksom en, jag är inte jättebra på skidåkning, men jag vet att skidåkare ofta pratar om perfekta förutsättningar för skidor. Jag vet inte om det ska ha snöat ett visst antal timmar innan eller vissa minusgrader, jag vet inte. Men det finns ju då perfekta förutsättningar, och så var det verkligen i fredags för den typen av stand-up som jag tycker om att göra. Och det som var så fint då var att det var just de som var bjudna då den kvällen. Det var liksom såhär, DNs recensenter var där, höga chefer på SVT var där den kvällen, vänner till Adam, eller familj till Adam var där. Det var liksom, det var viktigt för mig att den kvällen var så pass finkulturell så som stand-up kan bli. Det var referenser och sånt där i den showen som jag egentligen har struntat i ganska stora delar av Sverige. För jag tänker att folk i Övik är ganska ointresserade av mina Franz Kafka-referenser. Men det kändes som att de skulle in där och då. Och det var fint, det var en otrolig kväll. Sen lördagen var också otrolig, fast på ett annat sätt. Det var liksom en, man märkte direkt när man klev på. Och då var det bara en massa vänner som var inbjudna. Och det var mer fine, för de behöver liksom inte, jag behöver inte imponera på dem med massa Franz Kafka-referenser. Och det var liksom en mer energifylld. De var liksom gladare i, jag vet, det var en senare show, det var lördag. Folk kanske hade druckit mer, det var liksom lite mer så att folk ville ropa och var lite mer delaktiga. Och jag kunde inte låta mig att tänka på att John var där, för det var folk lite längst bak som hela tiden var tvungna att gå ut och fylla på sina vinglas. Och då tänkte jag alltid, vad är det för jävla idiot? Och sen tänkte jag på John då, att han hade väl antagligen känt efter en kvart av stand-up med mig att nu är det dags att dricka lite mer, antar jag.
Nej.
Du vet att jag hade tagit med mig tillräckligt in från början.
Ja, antagligen. Men om det hade tagit slut så hade du känt, fan, det är roligare ändå med en vinare här inne. Eller hur? Ja. Ja, du hade inte dömt dem så som jag dömer dem. Ja, i alla fall. Och stämningen sattes ganska snabbt. Det var en kille längst fram. Han var i 6-årsåldern, otroligt slät. Han var satt längst fram så där. Han såg väldigt välvårdad ut. Och så frågade jag, vad gör du för att hålla dig i så god form? Och då svarade han, jag runkar mycket. Och där sattes en stämning på något sätt som jag var glad att den då inte... Ja, jag vet inte, det var bara skönt att det kanske inte var just framför så här DN kulturrecensenter och cheferna på SVT och Adams familj, att det var liksom... Förstår du, det blev också en annan kväll, den blev också bra, men det var mycket mer...
Det låter mer som dansbaneeländet.
Ja, jag vet.
Hög alkoholkonsumtion.
Och sen hände då någonting ungefär halvvägs in i showen, så har jag liksom ett parti som är... Som är liksom en slags vändpunkt i showen, som är ganska så... Ja, men den är viktig för showen liksom, när jag pratar om det som hände under pandemin med Adam då. Fast jag nämner aldrig Adam vid namn. Jag pratar, alltså det, liksom, det blir som en dropp där av en dramaturgisk båge som liksom går ner i showen. Och då när jag börjar leda in på det, så är det en kille i publiken som börjar skrika liksom, för han förstår vart det är på väg. Så börjar, då skriker han, fan vad jag saknar Adam.
Nej, vad fint.
Ja,
eller?
Fint. Men, jo, det var ju fint att han kände så, absolut. Men det blev ju också en rejäl fuck up för mig. Oh. Alltså, för det var ju det gjorde ju, det blev ju liksom en...
Det är inte hans, alltså, hans show, killen i publiken.
Nej, och det är inte hans show att han ska gå före i handlingarna och sätta någonting i huvudet på de andra människorna som liksom påverkar resten av showen heller. Och så sa han att de var nära vänner och så. Och det är ju fint, men det var liksom han satte mig egentligen i en omöjlig situation, ska man säga så här. En mindre begåvad komiker hade kunnat dö där och då, för det blir ofrånkomligen så att när någon, man ska prata om någonting sen, och så sitter det någon som liksom på något sätt tydliggör att det där är en faktisk person som påverkas av det som har hänt. Det blir liksom, det skiftar en stämning i ett rum. Och en mer obegåvad komiker hade liksom kunnat ha jävligt tuff sista 45 minuterna. Nu var det ju inte så, nu var det ju kanske det här landets mest begåvade komiker som stod på scen, så jag löste ju det. Men det var liksom det blev en sån konstig... Jag har aldrig varit med om det där förut, och det var mycket så här folk som... Det var bara en vild show som också blev bra, men blev helt annat. Och när jag gick av och sammanfattade då de här två kvällarna, så var det bara fint att jag såg det först i efterhand när jag kom hem, att det var ju perfekt uppdelning då mellan folket som kom då på fredagen och lördagen, i alla fall de som jag kände. På lördagen var det folk, mina vänner, de var glada, de hade en fantastisk kväll och de skrattade och hade roligt. Och på fredagen var de här människorna som kanske egentligen ser ner på stand-up, vad vet jag, de kanske tycker att det är ett gebit för pöben, men de fick i alla fall en sån finputsad, finkulturell version av stand-up som man kan få i det här landet. Så det var bara, allt var frid och fröjd i slutet av helgen, och jag vill tacka alla som kom och fyllde rival. Det var väldigt fint. Jag minns inte vilka rader ni satt på, men ni satt, var det i mitten någonstans ni satt?
Var det i helgen som din show?
Men det lyckliga för både oss och för alla som inte har sett det här än är ju att det finns ett nytt datum att se den, eller hur?
Ja, exakt.
Ja, det gör det faktiskt. Men jag får tyvärr inte nämna när det är, så länge jag har kontrakt med SVT. Men absolut, det finns det.
Men det var ju jag som sa det.
Ja, det var det faktiskt. Och det gjorde du bra.
Vi kommer få en chans.
Då kommer vi vara där, och alla andra som har missat det hittills.
Vi hörs imorgon då. Då är jag tillbaka här på min sida mikrofonen. Ni sitter där ni sitter, och ni som lyssnar är förhoppningsvis med oss då också. Det här har varit kul, tycker jag. Bra start på veckan. Vi hörs imorgon. Ta hand om er själva och varandra. Hej hej.
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 Podplay, en del av